I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkommen tillbaka till poddplats H, en hockeypodd i allmänhet. Men vi pratar även lite sport i allmänhet, men det är framförallt då IF Björklöven i synnerhet. Hur är läget, Josef Häggblad?
Ja du, ja, men solen lyser ju. Det är ju slutspelstider vad gäller väder. Det är takdropp och vårfeeling och snart ingen snö alls kvar. Så på det sättet är det väl bra. Det rullar väl på, det ja, det är lite segt. Alltså liksom på min arbetsplats, eller jag jobbar i kyrkans värld, så var det en relativt ung man som dog här alldeles nyss här i natten som gick. Och så det är ju jättetrist och det är sådana saker, men det är ju vad livet är. Men i övrigt är det ju inget fel, förutom att Björklöven ger ju en gråa hår mer än vad man hade, och det är ju en bedrift i sig själv. Själv då?
Jo, det läget är bra. Jag har lite sportlov och sådär. Men det är solen skiner här nu i dagarna två faktiskt. Det här är andra dagen som det är soligt och fint. Tidigare var det lite gråmulet och duggregn och sådär. Men nu skiner solen dag nummer två den här veckan. Och det är ju helt fantastiskt. Det är så grymt skönt ute. Och solen börjar värma faktiskt här uppe i norr. Så det är också otroligt härligt. I övrigt så är det som du säger. Man får ju gråa hår av Björklöven. Och man vet inte riktigt vad man ska känna. Jag har väl ganska länge känt att den här säsongen, den är nog körd. Som att vi inte har fått ordning på saker och ting. Och vi ser, det är så otroligt många olika personligheter på Björklöven som visar sig emellanåt. Så att jag vet inte riktigt vad man ska tro. Men bortsett från det så är det såklart väldigt, väldigt, väldigt bra. Dagens avsnitt i alla fall, så ska vi prata lite träningsrapporter. Vi ska prata lite grann om spelade matcher. Vi har en kommande match, förhoppningsvis ska vi säga. Vi ska ge oss på att formera laget, hur vi tänker kring att vi ska vilja formera laget. Sen hur nålsögat är för Division 1-lagen att ta sig upp till Hockeyallsvenskan. Och sen som alltid så kanske vi tittar och ser om vi har någon övrig sport i slutet. Men vi drar igång med en gång med spelade matcher. Ja, det är Josef. För lite drygt en vecka sen så satt vi här och pratade om de kommande matcherna. Och då var det Mora som stod för dörren på fredag kväll. Och man var väl kanske inte allt för optimistisk om att det skulle bli en fantastisk fredagkväll i Vimpost. Men Björklöven tystade oss och vi hade, i alla fall jag hade väldigt fel i kring vad som skulle ske. Scott Pooley klev in i bilden och det blev en otroligt trevlig fredagkväll i Vimpost Arena. Vad är dina tankar kring den matchen?
Nej, men det är ju precis som du säger att vi är en match bort från att hela säsongen är slutspelad. Vi har sagt 53 gånger att vid den här tiden på året så finns det ingen tabell som ljuger. Och det är exakt som det är. Alltså våran högsta nivå uppfattar vi att den är ganska hög. Här fick vi se ett effektivt Björklöven. Vi fick se ett bra Björklöven som gör som man har kommit överens om och som är bra. Sen så, alltså det kanske inte är 5-0, om man får säga så, en 5-0 match. Men det tar mig alla dagar i veckan. Alltså, vi ser liksom Pole här nu. För vi måste gå in på det nästan direkt ju. Alltså hur bra han är. Eller hur spets kan göra sig i vissa matcher när de får utväxling på just sin spets. Han gör ett hattrick och det är ju fantastiskt bra. Samtliga mål görs av importer, eller görs av jänkar helt enkelt, amerikaner, kanadensare. Och ja, det är ju roligt att se. Det kanske är stora siffror, men det skit man ju. Utan när puckarna sitter och det rullar på så är det ju roligt. Vad tänker du?
Nej, jag håller med dig. Jag tycker ju att det blir ju som, alltså någonstans så känner man ju när Poli gör 1-0 med ett Zorro-mål, så känner man någonstans att ja, men du, ikväll kanske det är en sån kväll när det studsar Björklövens väg. För att du gör det målet som första mål är kanske inte jättevanligt. Sen rullar det ju som på allt eftersom i matchen. Men som sagt, Poli var fruktansvärt bra den här matchen. Och det är lite svårt att ta in faktiskt vad det var, vad som hände där. Men det är ju det är egentligen som jag tycker mest roligt med den här matchen. Det var, bortsett från att vi vinner 5-0, så tycker jag det var ganska roligt att höra Brandon Manning också just kommentera kring Pooles första mål. I'm too old for that stuff, sa han i intervjun. Ja. Han såg inte så glad ut heller när de gjorde mål. Han bara, ja, nu vart det mål, men ja, okej. Okay. Det var inte så att han vart jätteglad och jublade.
Nej, men alltså gubbgrinigheten gillar man ju. Vad det än gäller liksom på något sätt. Nej, men precis så. Alltså det är ju ett vackert mål. Det kallas väl så här för Michigan Goal eller någonting från det här gamla. Det är någon mål som någon college-spelare i Michigan gör. Man säger ju inte Zorro såklart i en amerikansk kontext. Nej, men det är ju liksom påpassligt någonstans att han är vaken och ser det. De är väl inte jätte uppe i ansiktet på han heller så att han hinner. Men det är ju ja, men gott så får man väl säga då. Han får in den där och det är snyggt och man bjuder publiken på någonting. Men Brandon Manning får ju själv göra att målen ja, men en grötig situation. Det är ju 3-0 och pucken kom ut och han klappar till direkt. Det är inga konstigheter. Och före det så har Poli gjort 2-0 så att det står 2-0 i paus. Men det är ju ingen fara på taket någonting. Jag tycker att Mora är ju ineffektiva. De skapar väl inte supermycket. Och sen så är Votterlinen. Och han är bra och han spikar igen och tar det han ska. Och Fortier hinner då avsluta målskytte då efter att ja, Manning 3-0, Poli då 4-0, sitt tredje och hattrick. Och Fortier slår in och retur vad det är där då. Och tredje perioden blir mållös. Och då tycker jag också att vi, ja, även Mora får ju säga att man kan tycka att de kanske var lite vårdslösa. Men vi kom in på en annan match alldeles strax som var bra mycket värre än så. Så att, ja, det, på ett sätt är det inte så mycket att säga. Sen är det som vi ofta gör att, ja, men det är ju den senaste matchen som ligger närmast och den är man ju helt vansinnig på. Så att, så glad eller uppmuntrad som man var att Björklöven, man ska ju tycka att Mora-matchen skulle vara ett statement. Att nu har vi lite momentum. Nu kan vi trycka på inför slutspelet. Men så blir det ju inte. Så att det är på ett sätt nästan ännu mer frustrerande att när vi har gjort en sån här bra match bara några dagar innan, för att då se ett helt annat lag matchen efter. Alltså man blir ju inte klok på det. Man blir ju verkligen inte klok på det. Det är över 5000 åskådare. Och det var ju gratis match och hela den grejen. Så det är ju bra att det kommer folk i hallen på något sätt. Men man är lite matt på Björklöven. Så då jättebra, vi vann. Poli gör de fina mål. Och han gör hattrick och det är fint och så och bra. Sen. Men sen så går det några dagar. Eller ska vi säga något mer om Mora-matchen?
Nej, det jag skulle säga var att vi hade... Jag måste säga... Vi får inte springa ifrån. Vi ska inte prata allt för mycket om Mora. Men de hade ju ett par powerplay där. Och vi spikar ju igen. Det är klart att 5-0 är ju kanske stora siffror. För de hade ett ruskigt bra snurr i deras powerplay, ska vi säga. De hade ruskigt snabba passningar som satt på bladet. Men det var ju just den sista edgen som de inte hade. Och det räddade oss ju, tycker jag. För Jona var överspelad flera gånger. Men då sköt de utanför och de missade... liksom öppet mål och allt möjligt. Så att jag tycker väl liksom så här, som du sa, stora siffror kanske det blev, men det tar man ju. Vi har haft matcher när vi har legat liksom på, men vi har fått saker och ting emot oss, och det var väl lite grann en sån match för Mora här, att de fick ingenting med sig då, och då går det tungt. Men vi var bra också. Jag tycker att Björklöven var bra den här matchen också, ska sägas. Maxim Fortier får göra mål. Det var ett tag sedan han gjorde mål, så det var ju bra att han fick hänga dit den också där i slutet på andra perioden. Tredje perioden så hände inte så mycket, utan det var lite utvisningar, tre utvisningar, två för Björklöven och en för Mora. Det var det som hände tredje perioden. Men överlag en stabil insats, och som du säger, man blir ju inte klok då när vi sen då på onsdag tar emot AIK hemma. Och det är ju, vi blir fullständigt överkörda. Det är ju en avrättning. Och jag begriper mig inte på det här laget, hur det kan se ut så här. Det är ju var ju slutsålt i den här matchen. Och man undrar ju vad som händer. Men får man veta det som lag, att shit, ikväll är slutsålt, då ska vi liksom steppa upp. Och det är som att det står små gula nykläckta kycklingar på isen. Man blir inte klok. Vad har du att säga om AIK-matchen? Jag känner att jag blir uppjagad av att tänka på den.
Ja, nej, men för transparensens skull. Alltså, det var ju tredje period jag jobbade. Så tredje perioden såg jag direkt. Och sen försökte jag att kolla kapp lite. Men då visste man också vad det stod. Men om man går tillbaka, för det gjorde jag. Och om du ser början på matchen. Alltså ta första tecken. Eller första byte. Bara. Den teken tar vi. Så vi har pucken i nästan obruten följd. Alltså från första tek till ungefär 40 sekunder. Nästan 45, men 40 sekunder. De har någon gång att lägga ut. Men vi har kontroll på pucken. Men de checkar fast oss och är ju på stenhårt. Vi drälmjan, vi lyckas inte ut med våra uppsliv. Vi fastnar ju bakom förlängda. Och direkt när de får tag i pucken så är det ju bara... Ett par snabba pass och Fitzgerald hamnar då så att han är helt fin framför kassa. Det är ju obefintligt försvarsspel. Vi räknar ju inte in ordentligt. Så han får ju raka in där 1-0. Det var ju klart att det var han. Och sen så går det ju inte ens 2 minuter så är det 0-2. Och men där ska ju på något vis Björklund ta timeout eller någonting. Du måste ju... Mycket handlar ju om att skapa mentala lägen. Här måste ju Stråle se att vi är ju inte där. Ta timeout, gör någonting på något vis. Men det är ju en handlingsförlamning i båset. Och sen så fortsätter ju på något vis resten av matchen där. Och jag tycker alla deras mål är ju... liksom följden utav, om man tittar, om man väljer som jag gör ibland då, att ja, men kolla bytet, eller från tecken till målet på de mål som blir, så är det ju klent försvarsspel. vi räknar inte in ordentligt. Vi är ju inte liksom tillräckligt resoluta. Det är väl som man har sagt förut. Men det är ju hårdare tag på mellandagsrean än vad det är framför våran kasse. Och det, så ska det ju inte vara. Så att det är ju... Det är ju, ja, men det är helt enkelt för dåligt. Vi är otroligt överkörda den här matchen. Och det är bara liksom AIK slår jag på takten och spelar ju bara tredje perioden. Som ändå är på väg att kunna balla ur. Men det är ju, de kan göra 5, 6, 7, 8 säkert om de hade fortsatt att gasa på hela matchen. Nu gör de ju inte det utan att spela av den. Och sen så tycker jag också att det säger någonting, och det är inte att det säger någonting bra, hur otroligt odisciplinerade vi är. Det blir lite fult, det blir efterslängar, det blir tjafs. Jag fattar att man är arg, jag fattar att man blir frustrerad. Men det är 2 matcher kvar på säsongen. Du får inte göra så här. Alltså i meningen att du riskerar ju avstängningar, du riskerar skador. Men vad det gäller skador, vad jag förstod så klev Närstebe, Postle eller Fortier av. Status är, när vi spelar in det här, okänd. Och nu kanske inte allting är en följd av att det blev en upptrissat mentalt läge på plan. Men Postlers är ju definitivt det, till exempel. För det är ju några situationer efter Rahim har kört på någon där. Ja, hur mycket av krockar, hur mycket är man vill proppa, jag vet inte. Men det är fortfarande så här att man måste vara mer disciplinerad. Återigen, det är människor som har fattat att de är frustrerade. Men jag tycker också att det här är någonstans tecken på att det är inte harmoniskt i Björklövens A-lag. Jag kan inte tro och tycka att det är det. Jämför med AIK som tar timeout. De tar ju timeout AIK just därför att de tycker att nu är det för upptrissat. Det är ju efter 4 minuter drygt in i tredje. AIK tar timeout just för att lugna ner. Och där han säger också att nu skärper till oss. Gör inget dumt nu. Det är ett tecken på vad ledarskap är och tecken på vad vi inte har. För här tycker jag liksom att det återkommer igen. Ja, men attityder, mentala tillstånd, vems ansvar är det? Ja, det är Viktor Stråhle. Han är anställd för den saken. Och jag tycker att det är fullständigt uppenbart återigen att han inte är vuxen uppgiften. Jag står för det, jag tycker det. Jag tycker det är helt uppenbart. Vi är 6:a i tabellen. Vi har bara 2 poäng ner till Karlskoga. Som startar säsongen med 6 raka torsk. Det är fullt möjligt att vi blir 7:a. Hur är det ens möjligt? Ja, men säg något.
Nej, men det är... jag tycker så här, generellt... Första målet känner jag så här... Ja, de checkar fast oss absolut och vi står på härarna. Det målet kan jag köpa. 2-0, då är jag är fullständigt vansinnig på Kronholm. Varför ska du stå och vänta in deras spelare så får komma ner och sätta press på dig när du har pucken under full kontroll? Du har alla chanser i världen att släppa iväg den bakom mål eller skicka vidare i runden. Du har spelare åt bägge håll att välja på. Nej, du väljer att vänta in tacklingen. Du tappar pucken. De grävlossan. Få in den framför mål. 2-0. Det är så otroligt slarvigt. Och första målet är ju hyfsat likt. Men ändå så är det ju någonstans där, så blir det ju det är ju lite kalabalik för framför målet också innan Gynge lyckas valla in pucken på Jona sådär. Så det var ju, men hela deras fastcheckning i våran zoom beror ju på att Kronholm inte spelar pucken i tid utan står och väntar in dem och låter dem. Alltså det är för kladdigt, det går inte. Jag känner att jag blir irriterad nu också när jag tänker tillbaka på det. Och det säger väl ganska mycket. Men som du säger så är ju... Det är så många saker. Att inte Strålet att ta timeout efter 2-0 där. Det tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Jag tycker att där måste man markera. För det syns tydligt redan där, tycker jag. Att den här matchen kommer vi att vinna om det fortsätter så här. Och det är ju någonting som har... Man har fått känslan av under säsongen att förändra matchbilder, det är inte Björklöven förmögna till i år. Tyvärr. Och det här är inte en bra känsla att ha med sig in i slutspel heller. Att om vi hamnar under läge, då är matchen körd. Det är inte många gånger vi kan vända på steken, framförallt inte från ett 2-0 underläge. Och jag menar, nu känns det som att nu har vi blottat oss fullständigt för hela alla slutbeslagarna. Vill man få fast Löven, kör stenhårt på de första bytena, checka fast dem, visa att vi är här för att vara med och spela om det här och liksom, ja, men bara pressa fast oss. För det här är ju hur man inte kan komma förberedd till en sån här match när man vet vad det är som står på spel och man tänker att, för det här är också en sån sak som känns lite märklig, man tänker att ja, men vi har ändå en livlina till i Västervik borta. Ja. Det är inte så att det har varit klang- och jubelföreställningar mot Västervik den här säsongen. Vi har fått dänget av dem rätt rejält också.
Jo, men vi har ju också tidigare liksom klängt oss fast lite med att, ja, men vi har haft ganska bra resultat och statistik mot lagen som är bättre än oss i tabellen. Men om vi tittar på de, ja, men fyra senaste matcherna, jag var minst mot Mora, jättebra, 5-0. Men mot Södertälje, Djurgården, AIK så har vi spelat 9 perioder och gjort 1 mål. Det är lag som vi kan stöta på, eller något av det lär vi ju kanske gå till möta ett slutspel beroende på nu hur, ja, men om vi inte ens kom topp 6, att vi hamnar nummer 7, så kan vi åka in play-in och det är ju, eller skadade åt en final, och det är en tanke vill man ju inte tänka ens. Men alltså det är ju, tycker jag, nog så mycket statements. De tre matcherna så säger det ju någonting om, ja, men vi kan ha spela bättre tidigare under säsongen. Ja, AIK har ju varit ett sånt här lag som har varit bra mot. Nu blir vi avrättad. Vi var fullständigt chanslös. Och det säger ju kanske någonting om med vilken styrka vi går in i ett slutspel. Men återigen, vi hoppas att vi har dunderfel. Men jag fattar inte, vad är det som ska hända nu helt plötsligt? Om, liksom, inom de närmsta dagarna som helt plötsligt ska liksom förändra hela, liksom, hela bilden av vårt A-lag. Eller hela liksom, på något vis, känslan inför ett slutspel. Det fattar jag inte. Då spelar det ingen roll även om vi skulle vinna stort mot Västervik. Men Västervik är klart sedan länge för en kvalserie. Så jag menar, det ja. Nej, men man är förtvivlad. Och som du säger, man är ju uppgiven. Alltså jag tror ju inte skit på det här slutspelet. Inte ett dugg. Förra året gick man in med att ja, men det här kan gå vägen. Vi behöver bara träffa rätt. Alltså nu krävs det ju ett mirakel. Att Kente inte agerar på ledarsidan, det tycker jag är ett dundermisstag. Ja, är det inte för tidigt att säga? Ja, i någon mening är det det. Men att Björklöven skulle gå upp som det nu är, det ser jag verkligen inte hända. Jag fattar inte hur det ska gå till. Ja, man ska spela om det. Jo, men vi har ju sett nu mot lag som har ambition och som på något vis kom in i ett annat mentalt läge än vad vi gör. Nej, de städar av oss ganska lätt. På våran hemmaplan, ska sägas. Så det säger väl någonting.
Alltså någonstans är det så här. Om man tänker tillbaka på, vi ska definitivt inte jämföra oss mot NHL-lag, men om tittar man på NHL-slutspelet i fjol när Florida Nettingham tog sig till slutspel och sen gick de hela vägen till och var med i Stanley Cup-finalen där de förlorade rätt klart till slut. Men det var ju slut på bränsle där, för jag menar, de har ju tagit ett par matcher på övertid och sådär, så det var ju liksom, men ändå, men man hade, man någonstans långt in i en så finns det ändå liksom ett hopp och någon sorts låga som fortfarande brinner att ja, men det här kan gå hela vägen. Men den är ju enormt svag. Jag vet inte. Vi kan ju kasta oss på direkt den här matchen nu, Västervik, som vi ska spela nästa vecka. Nästa vecka, nu på fredag, när ni hör det här kanske, så spelar vi mot Västervik. Och vi har ju allting i egna händer, förvisso, vilket på något sätt kanske känns bra. Men det är så här att vi måste ta minst en poäng i den här matchen. För vi har så pass mycket bättre målskillnad än vad BIK Karlskoga har. Vilket då är någon sorts räddning för oss, för vi har gjort rätt mycket mål den här säsongen. Men det som är att, låt säga att vi torskar den här matchen. Vi tar inte med oss en enda poäng från den här matchen. Och BIK, som är endast 2 poäng, de vinner på full tid och går förbi just tabellen och slutar 6. Vi hamnar 7. Då har vi en playoff som börjar på måndag. Eller en play-in som de väljer att kalla det. Där det är lag 7, 8, 9 och 10 som gör upp om två platser till kvartsfinal. Där mest troligt får vi möta Almtuna. Ett Almtuna som vi har haft otroligt stora problem med den här säsongen. Vilket då innebär också, inte på något sätt synd om oss som gör den här podden. Men alltså, vi kan sitta här om en vecka, Josef. Då kan vi sitta här och prata om Björklöven. Och hockeysäsongen är över för Björklövens del. Det är en ganska sjuk och svindlande tanke på samma gång. Men jag tror att Björklöven kommer att reda ut det här och sluta sexa. Och att vi får en veckas ledighet med, där jag hoppas att det blir fullt fokus på träning, special teams och alla de här grejerna. Och att vi kan få ordning på saker och ting. För att det, att vi har satt oss i den här sitsen, det genomsyrar ju allt ifrån, det är liksom från Kente och neråt i leden som det har fallerat den här säsongen hittills, ska vi säga. Men det är ju ingenting, precis som du säger, det är ingenting som tyder på att vi kommer att vända på det här. Helt plötsligt högt frukt kommer laget att bara komma samman och prestera en slutspelshockey som man aldrig har sett och sådär. Men alltså, någonstans känner man, hoppet är det sista som överger en, och så är det verkligen. Men om man försöker använda någon sorts hjärna i det här också och inte bli alldeles fullständigt besviken den dagen slutspel är slut och vi inte har tagits upp till SHL, så känns det som att det här är kört.
Ja, nej, men 100%. Och det är det som är så konstigt då samtidigt att nej, men pratar man, vi pratar ju regelbundet och skriver med folk som är mycket på träning och sådär. Ja, men det har liksom, det verkar ju ändå så att det är bra fart och gott humör, och så är det lite dåligt humör som det ska vara, och att vissa ser bättre ut och det verkar som att det ändå det finns positiva signaler. Alltså det är det som är så konstigt också, att vad vi hör så är det ju inte så att det verkar som att gruppen har fullständigt fallerat och tappar det så, utan det är bara prestationerna som är så fruktansvärt ojämna. Sen så, jag har ju svårt att tro att ja, men en ledare för en grupp som i stort har underpresterat så mycket, det är svårt att tänka sig att man helt och hållet är nöjd med det. Alltså jag kan inte tänka mig det, alltså att laget som sådant skulle vara helt nöjd med ledarskapet. Jag vet inte, men alltså jag tycker att det borde inte vara det, för den argumentationen har ju vi tagit upp förut, att jo, men det är spelarna som gör det på isen, de måste ta sitt ansvar. Jo, så är det. Men det är lättare att rumstrera runt på ledarsidan än att sparka 20 spelare. Och sen så måste man också i synen vara sist tänka tanken, eller på något vis ställa sig frågan, men varför har man överhuvudtaget en huvudtränare om nu det är bara så att det är spelarna som ska ta sitt ansvar? Vilket de ska. Nej, men du har ju också en huvudtränare som är ansvarig. Och som sagt, han skulle ha bytt ut för länge sedan. Det är min övertygelse. Och vi får se hur det här går nu. Vi har surrat fast oss vid masten att nu kör vi på det här. Ja, det finns ingenting annat som tyder på än att det är ett jättemisstag. Men det får vi ju se, för att jag menar, nu är ju ändå den roligaste tiden på säsongen. Nu börjar slutspelet snart. Men vi får ju se. Men ska vi knyta ihop det här då? Vi hoppas att det inte är något allvarligt på någon som klev av. Vi lär ju se. Ja, vi lär ju se nu liksom närmast sista matchen på säsongen. Och sen lär vi få hur sker sen hur det går. Men som det såg ut igår, AIK gjorde ju det vi inte gjorde, som sagt, tog time out och lugnade ner. Tecken på ett gott ledarskap. Medan vi gjorde ingenting. Och det såg ut som det gjorde. Ja. Västervik borta, den ska vi givetvis vinna. Inte minst som det nu är. Men det här, det törs man ju inte ens diskutera. De är ju fullständigt avslappnade, har ju ingenting. Alltså de vill ju liksom finslipa sig inför en kvalserie som börjar så småningom. Förresten, vi måste bara ta lite från höger. Såg du, alltså Tingsryd hade kort om folk som lyfte in en snubbe som la av för 2 år sedan.
Ja, som jobbar på kansliet med någon marknadsföring och grejer.
Det skulle vara intressant att skaka igång lite folk på kansliet. Per Kent har ju stått målvakt en gång i tiden. Han kanske ska knyta på sig rören, så får vi se lite. Och Jonk som brukar sköta musiken, han har säkert någon match i sig. Ja, hur vi hamnar där. Det är vad det är. Men vi knyter ihop det här för ja, det är frustrerande om man känner sig liksom låg uppgivning. Sen så när slutspelet börjar får vi se. Men det känns ju inget positivt en dag som den här i alla fall.
Jag och Josef har på egen hand, ska säga, vi har inte pratat någonting med varandra, men vi har sagt att vi skulle formera laget utifrån egna tankar och idéer. Och det har vi nu gjort. Och sådär, hur vi tänker oss att vi skulle ställa upp, ja men, våra femmor i 5-mot-5-spelet har jag i alla fall gjort hittills. Jag har inte tittat så mycket på special teams. Men i alla fall 5-mot-5-spelet, det är det man spelar mest under en hockeymatch om allting går någorlunda rätt till. Jag vet inte, hur kände Josef? Ska vi börja längst bak? Allra längst bak med målvakterna. Det är väl lite grann som att sparka in en öppen dörr, men jag gissar att vi bägge två har Jonas som första keeper.
Ja, så är det ju. Utan tvekan. Han har ju haft lite skadekänning och lite sjukdomar och lite problem med sådana saker och allergier och vad det nu är. Men utan tvekan, han är en av seriens bästa målvakter. Han kör man med i alla väder. Så är det. Sen så måste vi ju ändå kunna tänka att kunna slänga in en målvakt, kanske för avlastning då eller någonting om det blir riktigt matchtätt. Men det är ju, Jonet tror jag är, han är gjord för de här matcherna nu och man kan tycka att han hade inte fullt lika hysteriskt bra siffror innan i slutspelet i fjol. Jo, men hela Björklöven gick ju ner sig någonstans. Så det tycker jag, nej, det är ingenting att tveka om. Men om vi hittar på, för att hela den här idén ska vi också säga att vi, man tänker att alla är frisk. Nu, vi låtsas att det finns inga skador och inga sjukdomar i Björklöven, utan hur ska vi formera lagen, powerplay etc. om man bara får diskutera fritt. Och det här är ju kanske inte helt supergenomtänkt i alla lägen, men på ett ungefär. Jona och sen så Seid bara för att öppna Båstern, tänker jag ändå. Melker får ju, för det ska ju sägas, J20 är ju inne i deras liksom playoffer, in i någon slags kvalspel här, så att han står där och hjälper dem då. Annars så skulle jag inte ha någon egentligen emot att Thelin fick stå någon slutspelsmatch också. Det, jag har inga problem med det så. Men backsidan då, vad säger du?
Ska jag ta mina backpar rakt av, de sex backar plus den sjunde då. Men mitt första backpar, det är Manning och Lerby, så det är ingen större skillnad mot för idag. Andra backpar, Nörsteby och Lindgren. Och tredje backpar har jag Rahimi Kronholm och sen har jag Jussula som sjunde back. Och Kim Johansson hamnar då därmed på läktaren. Så har jag formerat mina backpar.
Nej, och det där har man väl på ett sätt inte så mycket och säga om. Det är det att jag är ju lite svag för Jussula, så jag vill ju att han ska spela egentligen. Men då blir det ändå svårt. Jag tänkte säga, ja men om man skulle bara tänka lite fritt, jag vet inte hur vettigt det är för det, men alltså Manning Jussula, alltså att få honom lite större, stark, som kan vara lite resolut och bestämd, och i så fall får man ju kasta om lite i så fall. Rahimi Nörsteby, en mer spelskicklig, en stor och stark. Och Kronholm Lerby tänker jag också skulle kunna vara någonting. Men då, i så fall blir Lindgren sjunde. Och då, nej men det vill man ju inte. För jag tänker också att Kim, han är inte ombytt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
för under förutsättning att alla är frisk. Så jag pejser så tar jag emot mig själv någonstans. Men jag tänker i alla fall, de sju backar som ska ombyta till match är de. Männing, Gussel, Rahimi, Nörsterby, Kronholm, Lerby, Lindgren. Helt enkelt. För jag har, alltså Lindgren har ju spelsinne och allt, men han har ju sett emellan lite slapp på slut, tycker jag. Någonstans. Och nu är det bra att han får träna ordentligt och komma tillbaka också. Och det ska banken han har haft, så han får repa sig från. Så jag vet inte. Det är väl lite den diskussionen. Ska Jussela spela på sex eller inte? Kanske. I alla fall det är en fråga. Vad tyckte du? Eller du har redan sagt, men alltså, jag gillar hans, han är lite mönsterbrytare, han är stark och duktig på rören. Och han har ju en uppsida som egentligen ingen av de andra backarna har. Och då tycker jag att han ska få spela, typ.
Ja, men jag håller med dig. Jag tycker att det är jättesvårt. Jag tycker att det är jättesvårt med Jussela. För det är lite så här, vem ska han peta och vilka egenskaper vill man plocka bort för att lyfta fram hans? För det är lite det som det handlar om här. Och det kanske är så att men i Manning där har vi redan, alltså har vi Manning inne, men då kanske vi täcker bort en sån som Lindgren lite grann kanske, och även kanske en sån som Nörsterby faller bort lite grann, men Nörsterby har andra uppsider som Manning inte har, och jag tycker att det är jättesvårt faktiskt. Men jag skulle, den din tanke som du hade, den jag gillar den. Alltså den direkta tanken, som vi har inte pratat med varandra om det här innan. Det här är liksom nyheter för oss båda, hur vi har formerat laget. Men det som jag känner direkt spontant, min spontana känsla kring ditt backpar, Manning och Jussela, det är det här att det kan bli ett väldigt offensivt backpar som kan liksom skapa saker framåt, men defensiven kanske får stå tillbaka lite grann. Och då inte i den meningen att de är dåliga när de väl är i egen zon, utan mera att är spelet offensivt, så är det två backar som gärna stöter också. Kanske på 50-50 puckar lite grann. Men jag gillar ändå den tanken. Och det som du säger, om det blir Lindgren kanske sjunde, vill man det? Nej, kanske inte. Men jag tror att man måste tänka att man kanske ska ha tre backar som alltid ska spela offensivt och fyra backar som så mycket som möjligt ska spela defensivt. Så att man kan ju tänka sig, vilka uppsider har Rahimi till exempel? Han är stor och stark och resolut liksom, och rejäl i 99 gånger av 100. Så. Men det kanske är så att han kanske ska vara sjunde, men att han har en förtur när det spelar defensiv zon och i boxplay och sådana saker. Jag vet inte. Det är ju, det där är en sån där statistik som Hockeylabbet håller på med, som man kan titta på. Men jag tycker att det kan vara, som vi har sagt tidigare, man skyddar ju Rahimi till dödagar i diskussioner. Mm. Men i det här fallet så handlar det liksom att vi ska utnyttja alla spelares uppsidor så mycket som möjligt, på ett så bra sätt som möjligt. Ja, men då kanske det är att Rahimi kanske inte ska spela lika mycket, om vi tänker att vi vill ha en offensiv uppställning och vara offensiva och långt fram i banan. För ofta så, Rahimi är inne på banan, får vi en offensiv tek, då och han nästan alltid och byter om han har varit inne i 20-25 sekunder. För att då måste man få in en annan back som har andra uppsider mot för vad han har. Som man kan få nytta av i anfallszon.
Ja men precis. Alltså, det handlar ju om det, och det har vi varit inne på förut också. Att vi tycker inte att alltid att vi har matchat laget som vi kanske skulle ha tänkt om man hade utnyttjat alla styrkor i alla lägen. Sen så förstår man ju att man vill kanske försöka behålla backpar och man spelar ihop. Jag menar, det här är som vad vi kan liksom fritt fantisera. Menar, vi vet ju inte, i och med att det har inte rumstrerats om så mycket i laget som man kanske skulle ha önskat emellanåt. Alltså att vi skulle ha fått se lite andra backpar eller andra liner. Och så. Men om vi fortsätter, om vi tänker att vi har en frisk forward-trida, så inklusive Osmanis, så blir vi då, om man räknar rätt, så är det ju 15 forwards då. I så fall, hur skulle du då formera laget då, lina för lina?
Ja, lina för lina. Första femman skulle se ut som följande. Powell, Schilke, Pooley. För att jag vill ha en tydlig och superspetsig första kedja som ska spela så mycket som möjligt offensiv hockey. Och gärna bytas ut så fort det blir tek i egen zon och sådär. Jag vill att deras uppsidor ska användas i offensiv zon och att de ska komma in utvilade och pigga till de bytena. Så det är så jag har resonerat där. Och sen när vi går vidare, andra femman, Olofsson som center mellan Fortier och Dover Nilsson. Jag tror att man kan få utväxling på Olofsson ännu mer. Jag tycker att han har kommit fram lite grann nu när vi har haft lite sjukdomar och sådär, och att man har använt han på ett annat sätt. Jag tycker att vi har fått ut, det har blivit en positiv stegring på honom faktiskt. Ja, ska vi ta dina första två ja. Femmer?
Ja, men här som sagt, vi har inte pratat ihop oss. Men vi är ju helt överens om första linan. Ja, det är Powell, Pooler, Schilke. Jag tycker vi ska slänga in det bästa vi har. Slänga in det bästa vi har och som du säger, de är ett offensivt hot varje byte de är inne. Och det måste vi utnyttja. Det kan ju tyckas vara lite lyxigt eller lite tjeckiskt att ha tre rightare i samma line. Men det får vara så då i så fall. Jag tänker att det vore rimligt. Sen så i andra line så tänker jag då att den tilltänkte första centern, eller tidigare tilltänkte första centern, eller första centern för den tidigare säsongen, Weigel, får spela tillsammans med Fortier och Wiklund. Alltså jag tänker att Weigel, han har en växel till in i ett slutspel. Det bör han ha. Vi har sett att Weigel är duktig med pucken, han har spelsinne. Så har han ett drivjärn i Fortier som är snabb och Wiklund som är på något vis, han har ju fortsatt att puttra på och producera. Han gör ju sin målstarkaste säsong på flera år. Så jag tänker att de tre skulle nog kunna också utgöra ett offensivt hot ganska mycket i den mån de spelar ihop sig. Men det här är ju, ska också sägas, att med alla friska, då kommer man ju tycka att det är bra spelare som inte kommer att vara ombytta. Men det får man ju i så fall ta sig. Jag menar, vi är lite för skadekänslig. Vi skulle ha lärt oss av HV ännu mer fortsatt. Det hjälps inte. De hade jättebra spelare på läktarna, men det behövs att det är så. Och fantiserar man nu och tänker att alla skulle vara frisk, så blir det ju också att det kommer att vara duktiga killar som sitter på läktarna. Men det här, så är det. Det är så vi skulle ha ställt det. Och om jag fortsätter så fundera lite så här, men skulle man vilja experimentera, säg tredje line, att den här finlinan, att den skulle man bryta upp. Men jag har behållit den. Alltså det är Killinen, Hämmeläinen och Mustonen. De får fortsätta att spela tillsammans. Vad har du som en tredje line då?
Jag har faktiskt spräckt på den. Jag har Weigel, Killinen och Possler tillsammans som tredje lina. Så jag tycker tyvärr nu med den senaste säsongen i bakhuvudet, så tycker jag liksom att Weigel inte riktigt har kommit till sin rätt, och att vi har fått ut det som finns i honom. Och så är det rätt att peta ner honom i hierarkin, ja, det vet jag inte, men man får spekulera fritt. Så kände jag liksom att ja, men vi får en väldigt bra tredje femma eller tredje forwardsuppsättning med Weigel, Killinen och Poster tillsammans också. Så det är väl så jag har resonerat där. Och sen fjärde femman, kanske lite kontroversiellt att sätta Hämäläinen där bak tillsammans med Wiklund och Mustonen, men samma sak här. Jag tror tredje fjärde tycker jag blir kanske inte så spetsiga, men tunga att möta. Både Killinen och Postler har ju ett sargspel, tycker jag, som är väldigt, väldigt, väldigt bra. Framförallt Postler, som man sett mycket av. Han är grym vid sargen. Det är få spelare som jag upplever har ett sånt grymt bra sargspel som han har, att kunna gräva loss puckar och lyckas hålla fast puckar och få med sig pucken och sådär. Och sen då i fjärde femman som kan gå in och stjäla energi av motståndarlaget i Mustonen med sin skridskåkning. Wiklund kan smälla på och vara fysisk, och Hämäläinen som kan vara en smart center bakom de två. Så det är väl så jag har resonerat där.
Mm. Ja, den linan, den skulle ju vara jobbig det. Alltså den skulle ju kunna jaga liv ur vem som helst liksom. Den blir ju inte rolig. Ja, men för min del då, med de spelare då som blir kvar, så ja, Olofsson kliver in som center där då, för min del. Och Postler ska givetvis spela. Och då är ju frågan om vem som ska spela på andra sidan då. Och i min värld så står det mellan Sjögren eller Dover Nilsson. Alltså Sjögren gillar med hans energi och det han bidrar på det sättet. Men Dover Nilsson har ju större skill, så jag sätter väl ändå in Dover Nilsson där. Det är ju inte en traditionell liksom shutdown-lina. Alltså liksom att jag förstår att mitt resonemang fallerar lite grann, men jag vill ändå försöka få ut. Jag tror att Dover Nilsson har en större uppsida offensivt än vad Sjögren har. Men Sjögren han gör ju det han gör, och han gör det bra. Dover Nilsson, baksidan med honom är att han kan försvinna fullständigt i en match. Men han är då samtidigt som sagt, han är mer skillad. Och tittar man på poängproduktion och jämför de två, så har Dover Nilsson gjort exakt dubbelt så många poäng. Dubbelt så mycket poäng som vad Sjögren har gjort. Så jag sätter in ändå han där då. Och det innebär att utanför laget blir då Osmanis kapten av Sjögren. Och det känns ju hemskt att sätta vår kapten. Men det är väl som jag konstaterade förut, att det verkar som att hans, vill säga, ett långt och hårt liv med hockeyn har tagit ut sin rätt, att hans kropp är sliten. Han är den som sjunger våran hymn. Ja, det är den hymn som Björklöven har. Det finns ingen annan hymn, vill jag påstå. Och det är bara liksom att han är för alltid en hjälte, och han är en sån fantastisk människa. Men med alla friska så på något vis så blir han är ett offer för the numbers game, tyvärr. Vad tänkte du?
Ja, i och med att jag har skissat upp ett powerplay så här, så har jag faktiskt gjort att Sjögren hamnar på läktaren och kapten som 13:e forward. Just för att jag har satt in kapten i PP2. Så att jag kände att jag måste ju ha han med ombytt för att kunna spela han i PP2. Och då undrar folk, varför har du satt han i PP2 för? Jo, men för att Freddan har ett fantastiskt fint skott. Och jag tycker att det utnyttjas alldeles för sällan. Både av han själv, men även liksom att i de lägen där man kan få utnyttja det, när man är en man mer på banan, så utnyttjas det för lite. Och det måste vi måste börja titta på det. Och vi måste få större hot. Vi är bortskämda med många rightare och många skickliga rightare i det här laget. Men vi har lite svagare på leftare. Eller svagare har vi inte, men vi väljer att inte utnyttja det, ska jag vilja säga. Freddan är inte så fancy-pansy, och inte Wiklund heller för den delen, om man jämför de två mot typ Schilke och Poli. Det är ingen schysst jämförelse. Sådär. Men de har inga dåliga skott, varken Freddan eller Wiklund har något dåligt skott. De har väldigt fina skott, kan jag vilja säga, och det måste man kunna utnyttja. Framförallt i ett powerplay. Jag kan ta mina två powerplay rakt upp och ner här när jag lika var det och vika om dit. PP1 då, där har vi Lerby som någon typ av point på backen, och sen har vi då i höger ficka där står Olofsson, vänster ficka har vi Schilke, vi har Poli i slottet framför kassen och Powell bakom mål, och då kan man fundera på varför då. Jo, just av den anledningen att jag anser att Olofsson är en så pass skicklig spelare så att han kan servera tre stycken rightare med fina passningar. Powell kan smyga upp på bortre. Poli kan stå redo i slottet. Schilke står redo på bortre ficka för en genomskärare. Och då måste vi göra det vi kan för att utnyttja de hoten. Och jag tycker att Olofsson har många uppsider. Kontra då Weigel som kanske normalt sett man vill stoppa in här. Men jag tycker att Olofsson har lika många uppsider som Weigel har just i ett powerplay. Och att han dessutom är stor. Han kan växla med till exempel Powell eller Schilke. Eller med Poli för den delen och komma ner framför mål. Och han har gjort många fina mål där, Olofsson, tidigare. både i Björklöven men även när han spelar i Timrå, när han liksom får en passning och vänder upp och lägger in den i bortre. Så att jag tycker att Olofsson förtjänar faktiskt att spela powerplay, för jag tycker att han har verkligen inte varit bra den här säsongen, kan man nog säga. Liksom, summerar man hela säsongen så har han väl varit i nedre halvan av det fältet för godkänd, men inte mer än så. Och jag tror att Olofsson är en sån spelare som han måste du lyfta fram, han måste du ge förtroende för att få utveckling på honom. Du kan inte spela honom i en tredje, fjärde lina och ge han lite istid och han får mycket, mycket tid i egen zon. Det är inte Olofsson. Utan jag tror att han måste man lyfta fram och spela mer offensivt för att få utveckling på honom. Så det är därför jag har valt att sätta honom i powerplay 1. PP2 då. Manning istället för Lerby där. Och sen har jag satt Fortier, vänsterficka. Och sen i högerficka har jag satt kapten då. Och sen Wiklund framför som en grythund och kan stöka till det framför kassen. Och sen har vi en spelfördelare bakom kassen i form av Weigel. Så det är så mina två powerplay ser ut. Det finns många spelare man ska kunna laborera med här. Men jag har gått på ganska mycket rutin, men även spelare som inte krånglar så mycket i PP2. Utan mer rakt och enkelt. Vi har bra skridskåkning i alla spelarna egentligen. Det är Freddan som kanske, ja, med sina fysiska besvär. Men i övrigt så tycker jag att det är bra skridskåkare allihopa. Och att ta in pucken i zon ska inte behöva vara ett bekymmer för något av de här två uppställningarna.
Nej, men intressant. Och när du säger det så där så, ja, men då tänker man direkt, ja, men hur har jag resonerat? Ja, men jag tror vi tänker i mångt och mycket likadant. Alltså om vi tänker lite grann och utgår från förra året, där vi hade ett PP1 som så distinkt hade idén om att Fitzgerald skulle gå på skott, menar jag. Och man tänker så att, ja, men vi verkar försöka renodla den idén. Vi har ju haft det nu också, men det har inte varit riktigt samma utväxling. Men om man tänker att vi försöker ett sånt upplägg, då har jag Schilke på skott där. Han har ett bra skott. Och då hade vi också att vi hade Pooley i slott, alltså höga. Han gjorde flera powerplay-mål där, jag minns två stycken mot Borta mot Tingsryd till exempel. Så han har vi där. Så att det är Schilke, Pooley och Powell då som ska ha mycket puck- och spelfördelare. Alltså då på andra sidan som kan upp på back eller dra över rätt genom slottet då till Schilke i så fall. Och då har Lindgren på back där. Just därför att har man den uppställningen är det bra att ha en rightare som kan få pass från Powell direkt hårt och distinkt till Schilke i så fall. Och där är en kvar och det är då sätter jag Wiklund där. Alltså lite grythund på kasse men också bakom mål. Jag tror han har definitivt tillräckligt bra spelsinne för att lösa en sån sak. Så det blir Schilke, Pooley, Powell, Wiklund, Lindgren i en sån uppställning. Jag skulle gärna vilja ha sett den för att pröva lite grann så. Och någon annan istället för Wiklund skulle man säkert kunna haft. Men jag tänker ändå, det blir verkligen en writer-uppställning med fyra writer. Men jag tror att det skulle kunna gå alldeles utmärkt. Och tanken blir då att om man skulle fantisera att vi hade samma upplägg fast spegelvänt, att vi vill ställa upp så att vi har direkt skott på höger sida istället, så tänker jag då att ja, men Domin Nilsson, han har gjort ganska många mål i powerplay, även om det inte riktigt med det upplägget han har haft det här diagonalen framför mål från Schilke framförallt. Men jag tänker ändå att Dover, han skjuter ändå ganska bra och han har gjort ganska mycket mål i powerplay, så vi sett han dit då i så fall. Och Manning på backen, han kan ju gammaldags dra på slagskott bakifrån också, men med ett spegelvänt upplägg med PP1 så blir det PP2. Då var på skott, Manning back och då Possler i höga slottet, för jag tänker ändå att han är stark där. Fortier och så Weigel, alltså hans spelsinne vill man ändå ha till vänster där då. Tänker jag med. Jag vet inte. Det här kommer ju inte att hända, men det skulle vara intressant att se de här få pröva. Alltså, Dover, Possler, Fortier, Weigel, Manning. Jag vet inte. Det vill också säga så här att det är i frustrationen också att nu har det gått så trögt, så man vill ju se någon annan.
Ja, verkligen. Jag är så här, jag vet inte. Alltså, jag har tänkt inte en tanke på Lindgren i powerplay. Men mest för att det var så länge sedan man såg han spela hockey. Så att jag, man vet som inte riktigt status på honom. Och då gör att, i alla fall jag gör ju att, jag, eller jag, min tanke blir då att ja, men jag vill ju ha dem som jag har sett i någorlunda. Alltså sett någorlunda närtid och sådär. Och det är det man har närmast till hans i minnet som man går på lite grann här. Men som klart, jag håller med i resonemanget kring Lindgren att han kan snabbt slå över en passning över. Det håller jag med om fullständigt. Och, men jag tycker att båda våra uppställningar som vi har varit att sätta på, det är i 5-5 spel men även liksom powerplay. Nu har vi inte pratat någonting om boxplay alls. För det tycker jag, boxplay funkar så pass bra i år så jag vet inte riktigt hur man ska kunna skruva på någonting där.
Sen är det ju det också, alltså boxplay bygger också på vem som åker ur, eller som sitter på botbänken, så det blir på ett sätt per definition lite svårare. Men vi, som sagt, det har vi nämnt, men det finns ju vissa som är given. Ja, men där är ju kapten är ju grym, Wiklund är grym, Fortier som är snabb, vi har Mustanen också, Gronholm, Rahimi, Männing, alltså det är några som man tänker. Alltså man tänker liksom inte nödvändigtvis att en spelskicklig Jesper Lindgren ska spela boxplay som back till exempel. Men ja, vi, precis, vi slänger in det. Nej, men här har vi lite tankar och vissa saker kanske vi kommer att få se, vissa inte. När vi är ju lite gubbgriner med all rätta efter 0-4 hemma mot AIK, så är det ändå så att det slutspel ska bli kul och vi hoppas ju återigen, alltså man hoppas ju verkligen att det ska bli någon lidnersk knäpp någonstans i hela vårt klubb och att det ska bli någonting annat. Men specialty teams är ju så extremt viktigt i ett slutspel, det är det jämnt, men inte minst då, så här måste det steppas upp, det är bara så. Och i någon mening så kanske man också måste kunna vara ärlig att, ja, men går man tillbaka, så hade 30% på hela säsongen i fjol. Gick ner lite i slutspelet, men det kanske också är någon mån som vi kanske också varit inne på förut, har sminkat grisen lite. Ja, men hade vi haft 30% i år också, då hade vi inte legat sexa förmodligen, utan då hade vi legat högre. Så att i ett slutspel spelar ju en tabellplacering ingen roll. Ja, men få powerplay på 30% och så tutar vi oss, kör och ser hur långt det räcker, typ. Men det är intressant att sitta och diskutera, och det är alltid så att det kommer att bli odd man outs i så fall. Eller det blir det ju, beroende på skadeläge i alla fall. Och det är klart man tycker synd om de som inte får spela. Jag menar, sån som Osmanis, jag tycker han är väl den som har tagit störst kliv av alla i hela Björklubben, givetvis, så ungan är. Han tar för sig, han har spelsinn, och när han har fått äta gröt och träna med Stefan Öhman så kommer han att bli grym. Helt övertygad.
Helt klart. Ja, jag tror att vi lämnar våra tränarroller för den här veckan och går vidare. Vi ska lite snabbt ge oss på att prata om kring kvalet till Hockeyallsvenskan. Det är ju en stökig väg upp, Josef. Ta oss igenom det här.
Ja, nej, men vi kan väl säga så, vi kan följa upp det allt eftersom. Men det är ju då 4 Division 1-serier. Det är 20 lag kvar genom ett system som har gjort att det är 20 lag kvar nu som genom en, man kan säga, slutspelstege. De gör ju upp om 4 platser till en kvalserie. Där de 4 lagen får möta Östersund och Västervik om 2 platser i nästa års Hockeyallsvenska. Det är beroende på resultat, är det några som står över. Det är liksom olika playoff-rundor, eller nu man säger kvarts och semifinal, fast det blir lite bakvänt. Men vi får väl följa upp det här mer i alla fall framöver. Men det här är ju det stora nålsögat i svensk hockey. Det är ruskigt svårt att gå upp i Hockeyallsvenskan, så det får man imponeras över de som lyckas lösa den saken. Så är det i alla fall. Och så blir det. Eller har jag helt rätt? Eller är vi helt skevt ute? Eller är det playoff mellan Östersund och Västervik och sen så är det 6-loss?
Ja, kanske så är det. Det är en playout. De spelar ju om vem som åker ur, och så sen är det då segraren i kvalserien som går upp. Så det är bara ett lag som kan gå upp från.
Ja, just det. Ja, du hör, alltså jag ber henne så mycket om ursäkt. Jag har mina ursäkter, det är ändå för dåligt. Nej, men det är i alla fall, det är en 6-lag kvalserie, återstår ju oavsett vilket. Ja, så det är ju av alla division 1-lag Precis, det, jag blir påminnt om det. Ja, det är ett nålsöga hur som helst. Det är en sexlagskvalserie, det är bara ett lag som går upp. Och det var ju in på sista kniven i fjol ju. Det var en målskillnadsaffär som gjorde att Nybro gick upp. De fick något stökigt 5-3 där sista minuterna. Minns jag. Ja, jag ber om ursäkt, det här är för dåligt. Men ni får ha överseende, helt enkelt. Ni vet också orsaker.
Det ja, alltså det är ju stökigt det här som alltså, tusan. Eller så är det helt enkelt så. Kvalserien till Hockeyallsvenskan. I kvalserien till Hockeyallsvenskan deltar 6 lag. Segrarna från semifinalerna. Och i semifinalspelet deltar alltså 6 lag. Och då är det alltså 6 lag som är då i den här kvalserien så att säga. Serien spelas i 10 omgångar. Segrande lag är kvalificerat för spel i Hockeyallsvenskan 2024-2025. Så att det är alltså playouten, det är för vilket lag som ska åka ur. Östersund eller Västervik kommer att åka ur Hockeyallsvenskan. Det vet vi med all säkerhet.
Precis, och sen ja, ja. Nej, men givet det, nytt lag. Ja. Självklart är det så. Det här är bara dumt. Självklart är det så. Vad säger vi om den förresten? Bara från på volley.
Jag älskar att det är kvalserie och jag älskar att det är ett lag som åker ur. Jag kom aldrig någonsin att vilja att det ska finnas någon sorts fallskärmar för lag som har underpresterat en hel säsong och sen ändå ska ha chansen att hålla sig kvar på något vis som ja, det diskuteras från framförallt SHL att, och Håkan Loob hade något utspel att han tycker att det ska bli trögare. Han har helt fel. Det ska bli mer lättflytande. Har du underpresterat i 52 eller 54 omgångar, då har du gjort du har inte, och blivit toxiskt. Då har du ingenting i den där serien att göra. Punkt. Då kan du lika väl åka ut.
Nej, men det är ju konstigt att du efter 50, du kan förlora 52 matcher och ta 0 poäng. Ändå räcker att vinna 4 av de sista 7 för att ändå hålla sig kvar. Ja, det var väl kanske något slags knäppigt av att man önskar att det vore så att lag under som fick möta lag ovanifrån. Nu har vi frångått det. Vi får ju hoppas att det här skitsystemet ändras. Ja, det ska kokas ner till 6 lag. Det är det som vi kan konstatera. Det är 20 lag kvar. De ska bli 6. Och där gör man upp om en plats. Så att det lag som går upp gör det fantastiskt bra. Så enkelt är det. Ja. Återigen, det blir rörigt. Ni får överseende. Men vi går vidare och kanske knyter ihop det här lite grann.
Vi har passerat timmen på avsnittet och därmed så kastar vi oss på här lite övrig sport. Josef, Degerfors ska möta Djurgården i Svenska Cupen i kvartsfinal. Hur gick det till?
Ja, men det var ju riktigt roligt. Alltså, det är ju ett gruppspel där det är 4 lagsgrupper och vinnaren i varje grupp går direkt till kvartsfinal. Och Degerfors hade ju presterat bra de tidigare matcherna så att det räckte med kryss bortom mot Elfsborg för att de skulle gå vidare. Hade 1-0 och tog ledningen tidigt. Och sen så gjorde Elfsborg 2 snabba. Man tänkte att det var det. Men sen i 92 så stångar man in den. Det var ett riktigt grismål. Har du sett eller?
Nej.
Det är inte så här att någon rullar upp och sen så dunkar upp han i kryss. Utan det är lite grötigt. Så är det någon lång spelare som är nog högst och nickar in den löst. Men de räknas också. 2-2. Och så att, helt enkelt så att, som du säger, Degerfors går till kvartsfinal, möter på söndag Djurgården borta på Tele2. Hade han haft bättre med tid så skulle man, en match man skulle vilja fara på, faktiskt. Det lär bli respass, men det är tidigt på säsongen och även fast det är tävlingsmatcher så kanske det inte säger så mycket. Men det säger väl ändå någonting. Alltså att man lyckas stöka sig förbi det där och de hamnar ju före 2 stycken fotbollsallsvenska lag så att det får man väl vara nöjd utav. Ändå får man väl ändå säga. Vad har du för övrig sport att rapportera om?
Nej, inte mer än att jag ska gå på sport. Både ikväll och på söndag ska jag gå och se innebandy. Torengruppen tar ikväll emot Växjö. Och sen möter de Pixbo på söndag. Det är 2 riktigt tuffa matcher för Torengruppen. De krigar ju för att ta sig till slutspel. Och de har väl egentligen snudd på, inte allt i egna händer riktigt, men de behöver få några resultat med sig, men ändå väldigt mycket. Det ska ju vara två extremt tunga skalper om de ska vinna de här matcherna. Men jag ska gå och se i de andra fall. Det är ganska skönt. Jag har ju som inga emotionella band till Torén-gruppen så, utan jag gillar ju att se innebandy och sådär, så jag kan gå dit och se innebandy för att det är roligt. Och nu i veckan så har ju grabben varit på goalie camp hos Torén-gruppen, så då får man ju passa på att gå dit och titta och sådär, när man får gratisbiljetter dessutom, så det är ju fint. Ingen marknadsföring ska sägas att det görs i den här podden, utan att det så att det är väl det jag har rapporterat om. Vi får väl följa upp det nästa vecka hur det gick och sådär, tänker jag, i sådana fall. Men kul att gå på sport är det alltid.
Precis. Ja, men så är det. Nej, men du, vi får knyta ihop det här, som sagt. Vi det är vad det är nu. Ja, men nu, det är ju nu det börjar. Det är nu det gäller. Det handlar om att vinna säsongens sista match, och den har inte spelats än. Kommer Björklund vara med och spela den matchen? Det vet vi inte. Men så länge vi fortfarande har en teoretisk chans, så måste vi hålla fast vid det hoppet, hur litet det ännu må vara. Vill man nå oss så kan man skicka ett mejl, poddplatsh@gmail.com. Vi finns på diverse plattformar, på sociala medier, på X, Facebook och Instagram. Sök på poddplatsh så hittar ni oss där. Vi tackar för all respons vi får, och väl mött på någon läktare också. Vi säger tack för att ni lyssnar. Forza Löven.
Ha en fin vecka. Hej då!
Hej, hej! Vi vill ha mer. Mycket mer än så. Hej, hej! Vi vill ha mer. Även dagen där på.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.